en podcast från Aftonbladet.
Tone?
Ah! Varför gör du ett hjärta med händerna?
Jo, därför att jag har en fråga till dig.
Okej.
Okay. Tror du på kärlek som förändrar allt?
Ja, det gör jag.
Ja, det gör du.
Ja, det gör jag.
Okej,
självklart.
Självklart.
Gör inte du det? Jag vet att du gör det.
Ja, jag gör också det.
Ja.
Men vi ska prata om kärlek idag.
Ja, det ska vi göra.
Kärlek och förändring.
Kärlek och film.
Och förändring.
Och förändring. jag, vet du vad? Nu, bara när du säger det, när du frågar om jag tror på kärlekens kraft, så vill jag berätta om första gången jag träffade dig.
Okej.
Då hade du ville värva mig till Aftonbladets kultursida och du skulle bjuda mig på lunch på T-centralen. Ja. Nej, vet du vad, vi åt faktiskt inte lunch utan vi tog bara en liksom kaffe. Och då var du, kändes det som att du var så drabbad av kärlekens kraft.
Mm.
Så då hade du en anteckningsbok och så var du så, sanning är viktigt. Och så öppnade du anteckningsboken och då, som jag minns det, så var det liksom som att det bara stod i mitten av sidorna, sanning.
Ja, det vet jag inte om det gjorde, men jag
eller
minns...
om du, nej, så här var det. Du öppnade din bok och skrev sanning.
Så att jag inte skulle glömma bort.
Nej, men det var som att du skulle visa det för mig.
Jag skulle visa det för dig. Ja, men jag minns det mötet också och jag kände att vi verkligen nådde fram till varandra.
Jag tyckte att du var så jävla konstig.
Tyckte du?
Ja, men
tyckte du?
Ja, men på ett bra sätt.
Ja, okej.
Ja, på ett jättebra sätt.
Jo, men jag var ju jättekonstig. Ja. Jag var ju mitt i en kris, men det var så, det var någonting med den krisen som gjorde att, och liksom det beteendet som kommer med att man är på en sån...
Och vad var det för, vad hade utlöst, eller liksom vad var krisen?
Ja, det var ju att jag var i en separation och att jag var kär i en annan man och inte visste hur det skulle gå med det och så. Och,
så det var ju kärlekens förändring.
Det var kärlekens förändrande kraft, men det som hände var ju också då att i det där, den, när man är på den platsen så beter man sig ju på ett annat sätt. Men då möter man också människor på ett
verkligen
annat sätt. Men det är kul nu att du säger att du bara tyckte att jag var konstig. Jag tyckte att vi hade ett så bra möte.
Ja, men jag tyckte nog mycket du var konstig, men det tyckte jag var bra.
Ja.
Men för att det var också typ så här, det är inte så ofta man träffar så en kulturchef som bara, sanning, det är verkligen det. Alltså det var liksom bara så annorlunda.
Ja, men nu sitter vi här.
Det gör vi verkligen.
Så det är bra.
Och vi ska ju inte prata bara om kärlek sis och där, utan vi har ju sett två filmer.
Mm. Två mästerverk.
Två mästerverk på i egen rätt.
Ja.
Den ena är ju Poor Things.
Mm.
Vad heter regissören?
Latimos.
Yorgos Latimos.
Ja, den grekiska stjärnregissören.
Där Emma Stone är huvudrollen.
Ja, och Oscars nominerad och Talk of the Town och så vidare. Ja.
Och det
men
andra...
också ett slag för Mark Ruffalo i den filmen. Men vi kommer tillbaka till det.
Jag älskar Mark Ruffalo.
Ja.
Kärlekens förändrade kraft.
Jag vet inte. Ja, jo, ja, delvis.
Och William Defoe är också med i den.
Mm.
Och sen så har vi ju sett This Is Me Now av, med och om Jennifer Lopez.
Ja. Jag kan inte fatta, Tone, att du fick mig. Du måste se den här inför vårt snack imorgon.
Ja.
Ja. Och en över en timme, det är det absolut.
Det var en timme och fem minuter.
En timme och fem minuter.
Längd på en film. Och det är en
film.
Det är en film som handlar. Det är en film baserad på Jennifer Lopez nya skiva This Is Me Now,
ja,
som är uppföljningen på en skiva hon gjorde för ungefär 20 år sedan som heter This Is Me.
Den. Ja, det är snyggt. Mm. Knyter ihop.
Ja.
Knyter ihop. Knyter ihop sitt liv. Men vi kommer tillbaka till den.
Ja, för innan vi börjar snacket ska vi bara säga att ni måste följ oss på Instagram.
Ja, verkligen.
Och följ och likea våra bilder.
Och dela vårt innehåll.
Café Bambino Forever.
Och
Café Bambino 4 Ever.
Café Bambino 4 Ever. Och sen så är det ju också så nu att du går och lyssnar på Café Bambino som podd.
Exakt.
I vilken poddspelare du vill.
I alla fattiga poddspelare ni har där ute.
Ja.
Jag vet att vissa här i huset, i Aftonbladets hus, som är väldigt bra på ljud, lyssnar på Tidal.
Aha,
hur sjukt.
Ja, det är sjukt.
Jag kan man av hur sjukt det är. Ja.
Och sen vet jag att det kommer komma mycket frågor om...
För du har ju på dig en kaffe, för de som bara lyssnar nu, du har ju på dig en Café Bambino t-shirt.
Jag har på mig en otrolig Café Bambino t-shirt och den finns bara i 30x i hela världen. Worldwide.
Och du har redan gett bort några, har jag sett
bort
på Instagram.
Ett par stycken. Bland annat till dig har jag gett.
Okej, men det är jag som...
Jag vet.
Jag jobbar på Café Bambino.
Jo, jag vet. Men det kan komma ett tillfälle framöver där lyssnare tittare kan få vara med.
Ja, för att inspirerad av dagens avsnitt så vill vi sätta ihop en liten kärleksgåva eftersom vi älskar våra tittare/lyssnare så himla mycket. Mm. Det har varit så kul att komma tillbaka till en sång och känna att vi har varit efterlängtade. Mm. Och vi längtar också efter er. Mm. Så därför kommer vi liksom fram mot våren sätta ihop ett litet kärlekspaket som vi kommer låta ut.
Till en?
Till en, pass, två.
En eller två?
En eller två.
Ja.
Fan vad snål du är. Två tröjor kan vi väl ge bort.
Ja, nej men det var mer en fråga. Nej men jag tycker också två, absolut.
Okej, för jag tycker ju tre.
Ja men jag tar av mig den här bara. Ge bort.
Vi återkommer om det.
Ska vi börja med Poor Things lite grann?
Ja, det gör vi.
Mm, för jag såg den för typ 10 dagar sedan och du såg den häromdagen.
Jag såg den.
Du mässade mig.
I helgen.
Med 1000 utropstecken.
Jag...
Du trodde inte att du skulle gilla den, men du älskade den.
Jag trodde inte jag skulle gilla den.
Nej.
Jag gick och såg den efter 3 drinkar i lördags. Mm. I lördags kväll. Ensam. Vilket jag tycker var skönt att jag såg den ensam. Mm. För jag tycker det är lite pinsamt att se mycket sex på bio när jag är med någon.
Oavsett, alltså, vem den är.
Jag är alltid så rädd att den bredvid ska tro att jag blir kåt. Så jag blir så hypermedveten om typ hur jag andas. Och då håller jag alltid andas. Okay. Och då måste man ju till sist andas ut. Men då andas man tungt och då låter det som man är kåt.
Men nu, när du gick själv, satt du bredvid någon? Eller hade du tomma stolar bredvid?
Jag var på en biograf i Stockholm som heter Rigoletto.
Rigoletto.
Och det var liksom den lilla salongen. Ja. Och då är det som att det är ett bord. Det är typ så här, vissa platser har liksom ett litet bord emellan. För man kan typ ta in dricka där.
Ja.
Så det var ett bord mellan mig och paret bredvid.
Det är ju mycket sex,
ja, det är mycket sex.
I filmen. Sen är det ju absolut, och då vi kan bara säga om storylinen. Och nu kommer vi verkligen spoila filmen.
Ja, alltså det här är en spoil för Poor Things.
Och J-Lo.
Och J-Lo's film This Is Me Now.
Okej, jag kan känna mer den här Poor Things-spoilen är...
Men det här säger allt om din von Oben.
Exakt,
till
exakt. Men jag står för den.
Okay. Mm.
Jo, men Poor Things, vi kan bara säga storylinen kort är ju att det är en doktor/vetenskapsman som själv har blivit utsatt för experiment av sin pappa. Han är liksom en linje, eller i en släkt av vetenskapsmän. Och han har opererat in, han får tag på ett lik från en helt nyss avliden kvinna, gravid kvinna.
Ja, knappt ett lik visar
knappt
det sig.
Knappt ett lik visar det sig, för att han med liksom elektricitet, det här är så en väldigt gotisk stämning i den här filmen. Och då tar han ut barnet ur magen och sätter in hjärnan.
Just det, för den kvinnan är gravid.
Ja, hon är höggravid. Så bebisens hjärna sätts in i
kvinnans
mammans huvud.
Ja.
Och då är det sen handlar det om den här varelsen, det här barnet i en kvinnas kropp som sen
som spelas då av Emma Stone.
Och spelas av Emma Stone.
Och hon, när filmen börjar, så lever hon ju en ganska stillsam tillvaro med sin skapare som kallas God. Mm. Men av andra så säger de att han ser ut som en dog.
Ja.
Så det är God eller dog. Mm. Och han undervisar också på ett universitet. Där en av hans elever blir hans forskningsassistent och kommer till deras hus för att liksom bevaka Emma Stone. Bella Baxter heter hon ju.
Bella Baxter, för att Bella följa Baxter. Hennes utveckling.
Precis. Men sen händer ju det magiska.
Och så småningom lämnar hon ju huset.
Nej, men du måste ju säga vad det är som händer.
Vad händer?
Varför lämnar hon?
Men ja, varför lämnar hon?
För att hon upptäcker sexualiteten.
Ja, såklart.
För då hon får sin första orgasm.
Ja, och då träffar hon en skojare, eller en klassisk skön kille, spelad av Mark Ruffalo.
Ja, som kommer dit för att då är det att God, den här mannen då, Bella Baxter skapare, ska gifta bort henne med sin forskningsassistent.
Mm.
Och då är det här giftas, hon har aldrig fått egentligen gå ut. Hon får gå ut en gång och vara i parken, för hon börjar få mycket egna viljor. Hon typ kommer in i trotsåldern.
Mm.
Och då ska han gifta bort henne med assistenten. Och då ska Mark Ruffalos karaktär göra upp ett kontrakt, ett äktenskapskontrakt där hon typ inte får lämna huset. Och då förstår, då tänker Mark Ruffalo, vad är det här för märklig kvinna som de verkligen måste hålla inlåst?
Mm.
Och då hittar han henne i ett rum, går upp, nyper henne i klitoris, som jag förstår det.
Mm.
Och då är det ju som att Bella Baxter blir helt besatt av honom.
Mm.
För hon är liksom onanerat för första gången. Det är också en scen när hon upptäcker onani, när hon sitter vid bordet och stoppar in ett äpple i fittan.
Ja.
Och då är de andra i huset typ så här, nej vad gör du, nej vad gör du? Och försöker liksom vara...
Lära henne borgerliga seder.
Ja, också bara helt vanliga seder.
Ja.
Eller jag vet inte vad ni socialdemokrater gör där hemma. Men, och sen... Men han är ju typ så här, jag hatar också conventional society.
Mm.
Och de ger sig ut på en knullresa.
Men det tycker jag, där tycker jag är en väldigt fin och avgörande scen. För då vill ju Bella åka med honom. Och då går hon... Och fram tills dess har jag trott att liksom relationen till den här skaparfiguren har varit en mycket mer liksom auktoritär och mycket mer skräckfylld historia. Därför att, och att han har hållit henne då inlåst och haft en logik att han liksom skyddar henne, men det har känts hela tiden som att hon absolut inte har något annat val, ingen egen vilja och sådär. Men då går hon till honom och säger, jag vill nu resa iväg med den här mannen, och då låter han henne gå.
Mm.
Och det tycker jag är en helt central scen i filmen. Därför att hon behöver inte fly, utan hon säger, jag vill detta. Och han har ändå en syn på henne då, att hon måste få liksom utvecklas i sin egen riktning.
Mm.
Och också den här mannen då som skulle gifta sig med henne liksom tvingas acceptera det.
Men vad tycker du? Det har ju varit väldigt mycket diskussion på TikTok.
Okej. You tell me.
Där det har varit, men jag tror också andra. Jag lyssnade på någon podd lite kort, men, det, ja, men någon amerikansk podd som var ganska kritisk till filmen.
Mm.
För att, tycker du, det är... Det som är väldigt speciellt i Emma Stones typ porträttering av Bella Baxter är ju att hon typ går som ett barn, hon pratar som ett barn.
Yeah.
Alltså framförallt tycker jag hur det är så jävla roligt hur hon går, för hon rultar ju fram. Liksom.
Mm.
Tycker du att det här är en film som handlar om pedofili?
Ja, jag tänkte, det var intressant, för att jag pratade faktiskt med min kille om det, och man kan se de här männen som blir förälskade i henne. Hon har ju en kvinnas kropp, men hon har ett litet barns hjärna.
Och det är ju nästan det känns det som att de blir förälskade i.
Ja, den kombinationen. Så det är en slags liksom mental pedofili på något vis då. Alltså, de vill ju ha kroppen, så de är inte ute efter ett barns kropp. Men de gillar verkligen, i varje fall den här Mark Ruffalo-karaktären, vad nu heter i filmen, jag kommer inte ihåg.
Aha, tycker du att han blir förälskad i henne för att hon är trög?
För att hon är okonventionell och kontrollerbar, tror jag. Och att hon...
Okej, jag tycker precis tvärtom. För det som händer då, det är ju att Mark Ruffalo och Bella Baxter ser ut på en resa.
Mm.
De kommer först till Lissabon. Han är typ helt så här, jag vet att de knullar. Mm. Och han skryter om vilken bra älskare han är.
Och, bara, och det verkar han ju också vara.
Han verkar ju verkligen vara det.
Ja.
Och han är så här, nu har du ju bara legat med mig. Men bara så du vet, typ, ingen kommer knulla så här bra som jag gör.
Nej.
Men jag vill också att du ska veta, Bella Baxter, att du kan inte bli förälskad i mig. För att ingen kan tie me down.
Nej.
Typ. Och hon, eftersom hon liksom är ett barn eller whatever, vad hon är i den här varelsen, så hon säger, okej, typ jag kommer inte bli det.
Nej.
Och sen så i Lissabon så blir ju den här mannen mer och mer besatt av henne för att hon är så
sin egen
och typ helt oupptagen av hans
blick på henne.
Exakt, blicken på henne, och också typ så här, okej, jag skiter om du inte vill ha mig, jag vill typ inte ha dig heller.
Nej.
Och det finns en helt otrolig scen där i Lissabon som är min favoritscen, när de är på restaurang och dansar.
Ja.
Vad kände du när du såg filmen?
Jag tyckte att den var kall. Jag tycker att han som regissör har ju en väldigt kall blick. Och det är någonting med liksom hans syn på henne och den här... Jag försökte liksom få rätt på vad det är. För att jag tyckte om filmen, tyckte den är intressant, men jag älskade den inte. Man skulle ju kunna ha liksom en vanlig så feministisk kritik av den, att den är så mannens blick på kvinnan och det här liksom pedofila blicken nästan på de här männen som blir förälskade i barnet och så vidare. Men jag tycker det tycker är en missriktad kritik. Men däremot så det händer någonting med hennes utvecklingsresa som är så här... Hon är ett barn, och sen upptäcker hon sin sexualitet, och sen är det väldigt mycket om hennes att hon stannar kvar i sin sexualitet och hur den förändrar henne, och liksom övergången från barn till vuxen då. Och hon, det som händer sen är att hon kommer till Paris och jobbar på en bordell och använder sin, och upptäcker också socialismen, men det är väldigt i marginalen, men använder sin kropp då som ett produktionsmedel eller som en plats bara. Och sen i slutet så är det som att hon har gjort den här resan genom kroppen tillbaka till huvudet. För slutscenen är att hon själv blir en läkare, vilket hon vill. Hon sitter i sin trädgård, hon läser en bok, och så är liksom livet i harmoni runt henne. Och då är det som att kroppen är borta igen, tycker jag. Mm. Det är som att hon gjort resan, och att den här perioden när hon upptäcker och kanske tar kontroll över sin sexualitet, det är en period. Men sen liksom i den här dualismen som filmen liksom leker med, så är hon tillbaka som sagt i någon slags kontroll, som är att veta vad hon vill, använda sin hjärna, utveckla sina intellektuella förmågor, och då är det som att kroppen är bortglömd. Och det är, jag tycker det för mig som har gjort liksom i mitt liv, känns det som en kanske lite motsatt resa där jag har velat upphäva just den väldigt så här hårda uppdelningen mellan kropp och hjärna i mitt eget liv. Jag tycker det är en fattig liksom vision på något sätt.
Ja, jag tror jag menar. Jag tycker inte det är så den slutar.
Nej.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag förstår vad du menar, men jag tycker typ, jag tror det som är vad jag tyckte var fett, för att när jag kan säga hur jag kände när jag började, gick in och kollade på den.
Mm.
Alltså kanske de första 20 minuterna hatade jag. Jag hatade dem så jävla mycket. Ett, svartvit, hatar svartvit film.
Mm.
Sätt på färglampan.
Ja, alltså, så gjorde de det sen.
Exakt. Jag kanske då jag började tycka det var bra. Och sen kändes det också som att det skulle vara typ helt så här en story man hört så, för det finns ju massa versioner, ja, på att vuxna män blir kära i ett sexigt barn.
Ja.
Typ när Joaquin Phoenix var ihop med den där AI-telefonen.
Ja.
Kommer du ihåg?
Ja, men också så här,
eller typ alla sån här
Pygmalion. Också du tar en så här fattig flicka från gatan.
Ja, men det, jag menar inte ens
bara
det.
Om. Nej,
jag menar inte ens det. Jag menar typ så, det är en sån kvinnlig tråk på romantisk film.
Mm.
Att en vuxen kvinna är som ett barn.
Ja.
Alltså typ så här New Girl, eller typ vad heter det? Manic Pixie Dream Girl.
Aj,
det som händer tycker jag, det är ju ett, jag tycker inte alls, jag trodde nämligen att jag skulle tycka att det var en sån väldigt manlig blick på henne. Men jag, det är ju deppigt att tänka att vara sexuellt fri är mannens blick på kvinnan.
Nej, men jag tyckte inte att det var riktigt det jag sa.
Nej, jag menar överlag. Jag berättar nu bara vad jag tycker. Eftersom du sa vad du tycker.
Nej, men jag sätter mig nu närmare i kors.
Nej, men den då kritiken på TikTok, alltså, eller whatever, som jag också
sa. Vad är kritiken på TikTok då?
Att nej, men typ så, att det är så här en pedofilblick.
Nej, men det som sagt,
exakt.
Där är vi överens.
Ja, där är vi överens. Där, för att jag känner att man typ den sexuell, att vara sexuellt fri, det är ju så, jag kände verkligen när jag såg den bara, gud, det känns som att typ de senaste åren för mig har handlat så mycket om att ja, men verkligen intellektet, eller typ att skriva, eller, och, men att vara sexuellt fri är ju verkligen inte ett mål längre jag känner att jag har i mitt liv typ. Och att jag känner, oh, fan, jag ska ändå börja tänka på det.
Ja, typ. Okay. Ja, men det är bra.
Och det som händer samtidigt som att hon upptäcker sexualiteten är också att hon upptäcker typ fattigdom, orättvisor. De är ute på en kryssning på havet, de stannar till i Alexandria, hon ser en massa fattiga människor. Hon blir helt förstörd av det här. Mm. Hon börjar läsa. Hon läser Goethe.
Emerson tror jag på, exakt, båten. Ja, i alla fall.
Samtidigt som hon fortsätter att knulla ju. Och sen så, det som händer innan hon återkommer till huset och allt är väl, det är att det återkommer en man som är den döda kvinnans make och säger du min hustru. Men hon minns ju inte honom för att hon har ju bebisens hjärna.
Ja.
Och då kommer hon hem till honom och han vill kastrera henne.
Ja.
Och då är hon typ såhär, nej, då kommer typ allt vara förstört.
Ja.
Så för mig så blir det mer som en bild i slutet när hon är där och läser typ hur sexualiteten och typ den fria sexualiteten har liksom varit en drivande kraft i hennes liv som gör att hon nu också är läkare eller typ filosof eller whatever.
Ja.
Och att det verkligen är att sexualiteten har frigjort henne. Men på ett sätt är det också jättestörigt att, för jag var typ så här, är det här en feministisk film? Det är typ den värsta frågan jag vet. Men när jag tänkt på det, det är ju jobbigt att det är en man som har gjort den. En man som har skrivit boken som filmen baseras på. Och en man som har gjort screenplay.
Ja.
Och den klarar ju inte bechamel-testet.
Bechamel-testet. Som ju är att två kvinnor i en film ska prata om någonting som inte har med en man att göra.
Exakt. Ja, i mer än typ 5 sekunder.
Mer än 5 sekunder. Nej, det klarar den verkligen inte. Okej, ja. Nej, men Jag förstår vad du menar, men jag tycker att den här blicken på sexualiteten, och jag håller med dig om att den blir ju den liksom livskraften, ja. Eller den beskrivs som en livskraft som är, man måste liksom kunna få äga, men det är ju, den är också framställd som otroligt mekanisk, tycker jag. Den är väl, och det är det jag menar, att det är en kall blick på den. Det är någonting, det är som att hennes kropp ändå liksom, det är en inopererad hjärna i en kropp, och kroppen är, jag tycker att hans blick på kroppen är nästan som en maskin.
Okej, intressant. Ja. Så det du säger är att du vill ha sex med känslor.
Ja, men det jag vet, och jag vet att du är inne på det här. Det måste man inte ha, men jag tror att sex med känslor är något helt annat än sex utan känslor. Och jag tycker att filmen beskriver sex utan känslor, som ju är någonting bra. Och det är ju en väldigt stark vision att hon äger den och kan formulera den och kommer på...
Njutning och lust.
Ja, det är inte jättemycket njutning och lust i den.
Jo, det tycker jag.
Tycker du det?
Är det kanske inte så... I really love you. Men hon är ändå svinkåt. Hon kommer, hon knullar och vi knullar
ja,
igen.
Ja, det är mycket orgasm.
Ja, och mycket klitoris och oralsex. Och det är ändå en väldigt klitorisfokuserad film. Vilket jag inte tycker man ser så ofta när det
Fair enough.
Eftersom du gillar kärlek med sex.
Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, på ett sätt. Men jag håller typ inte med. Eller det är typ så här, jag tycker mer att den handlar om typ... Du vet, när man var barn och upptäckte sin sexualitet.
Mm.
Det var ju inte kärlekslös som en maskin. Utan det var ju så roligt. Sen var det ju inte det snabbt. För att man blev så skammad. Eller man kanske var det redan innan.
Mm.
Typ man onanerade och var så. Kan någon snälla hugga av mina händer?
Ja.
Men det var ju så lustfyllt. Och det var ju så bara shit, kroppen kan göra den här grejen typ. Jag vet så här, första gången jag verkligen hånglade med en kille typ, att jag bara wow, alltså det här är helt sjukt typ, och bara för att det var så fysiskt så det var inte det utan känsla.
Nej, men jag tror att
du som då gillar sex med kärlek, då har vi sett en film till för dig, bara
för mig,
och det är Jennifer Lopez film.
Ja, den handlar ju absolut ingenting om sex dock. Det är nästan bara kärlek.
Ja, det är nästan bara kärlek.
Romantisk kärlek.
Ja, romantisk kärlek. Mm. Den, alltså, om man kan säga bakgrunden till den filmen lite är ju att Jennifer Lopez var ju för 20 år sedan ihop, 2002 tror jag de gjorde slut, ihop med Ben Affleck.
Mm.
Och de var liksom the big tabloid par av sin tid liksom.
Mm.
Hon fick en rosa förlovningsring av honom, och det här, jag kommer helt besatt. Alltså det här är to this day så vill jag ha en rosa förlovningsring på grund av
att själva ringen rosa, eller en rosa sten.
Stenen var rosa.
Ah, okay.
Själva ringen.
Nej, men okej,
det var en rosa diamant.
Jag vet inte, frågan.
Och de var liksom överallt. Hon gjorde skivan This Is Me Then med videon Jenny from the Block, där det var typ helt, alltså den videon har typ bestämt allt som jag fortfarande tycker är snyggt.
Mm.
Alltså för mig var, alltså det var allt perfekt. Det är scener som är som att de är paparazzi-tagna bilder på henne och Ben, där de är på en yacht, där de pumpar bensin i bilen. Och...
Men det är ikoniskt.
Alltså jävla ikoniskt. Ja. Och sen så gjorde de slut alltså typ 3 dagar innan sitt bröllop.
Vad hände egentligen?
Jag tror det som hände är att, alltså nu är ju Ben Affleck nykter alkoholist. Han var inte nykter alkoholist då. Det blev han efter att han gjorde slut med Jennifer Garner. Och han hade ju, det är lite svårt att minnas nu, men han hade ju några riktigt rough år i entertainment media. Där det var liksom att han typ verkligen, du vet, in och ut från rehab, ser ut så inuta helvete. Han typ har blivit lämnad av Jennifer Garner som han har barn med. Och är nykter, men så är det någon som tar bilder när det kommer typ så här Fedora med bara vodkaflaskor hem till honom som han hämtar grinden. Alltså han har ju haft det riktigt tufft. Och sen så fanns det också ett rykte om att han på sin svensexa gick på strippklubb.
Mm-hmm.
Och där så blev det lite väl mycket hanky-panky.
Yeah.
Och kanske så är Jennifer Lopez inte lika...
sex utan känslor.
Ja, och att liksom... Jennifer Lopez, hon är ingen Bella Baxter.
Nej.
Hon är också som, om man känner till Jennifer Lopez, hon är ganska, jag tror hon är ganska strikt katolskt uppfostrad liksom. Och så gjorde de slut och sen så har ju Jennifer Lopez varit gift 3 gånger sedan dess och är väldigt hånad för det här. Alltså att hon är en kvinna som bara gift sig om och om igen. Och ofta att det har tagit slut, de har inte varit gifta särskilt länge och sådär. Men här om året så återförenades hon ju med Ben Affleck.
Ja.
Och för mig var...
Jag får rys nu.
Nej, men alltså jag
får rys nu. Det är som att håren reser sig på armarna.
Alltså att de... Och det är typ så, det är så... Det händer ju inte.
Nej.
Alltså det händer ju inte.
Man trodde ju inte heller att det skulle hålla. Eller hur?
Nej.
Man tänkte så här, det här är... Ja, men det är för bra.
Det är för bra för att vara sant. Jag minns första paparazzi-bilden, för det började gå riktigt online om att de har träffats. Första paparazzi-bilden back är att de två sitter i en bil. Och hon sitter och bara skrattar och tittar upp. Och de är så vackra och förälskade.
Ja.
Och nu har hon då gjort en film om att hitta tillbaka till Ben.
Ja.
Och den börjar, alltså på tal om att kroppen är en maskin.
Ja.
Så börjar den ju med en dröm Jennifer Lopez har. Hennes... Jag vet inte om du visste det, men terapeuten spelar som någon som heter Fat Joe.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du känner någon.
Nej.
Ja, det, bara det är väldigt roligt.
Mm. Vem är han?
Han är liksom en rappare och ikon. Och,
okay.
Alltså, hon, ja, men hon har en dröm där det är en hjärtfabrik.
Ja.
Det är ingen som har sagt till, du vet, hela tiden säger folk så, det är så ointressant med drömmar. Ingen har sagt det gällande förloppet eftersom det var väldigt mycket drömmar i den här filmen. Och det är också, precis som i Poor Things, så är det ju lite steampunk.
Ja, det, ja. Ja, jo, men det är det.
Herregud, ja. Vad du tyckte?
Ja, men det är en, jo, men det är en sån fantasy-estetik där i
exakt.
Början.
Exakt. Ja. Så det ser ut som att hon blir lämnad då av någon som är Ben.
Mm.
Och sen så, eller det tar slut. Och sen så exploderar hennes hjärta.
Det börjar med att de åker på den här motorcykeln över ett blankt vatten.
Exakt.
Och sen så är det jättehärligt och sen kommer det mörk musik och sen blir det en motorcykelkrasch.
Just det.
I drömmen.
I drömmen.
Ja, och sen
och så är
hon...
det ju den här spanska sagan.
Ja, just det, spanska sagan. Om en prins och en prinsessa från olika stammar som inte fick...
Var inte det lite CA att Jennifer Lopez hade på sig ursprungsbefolkningshuvudbonad?
Jo. Det var det också. Var det ju inte Ben Affleck utan det var en annan kille. Men det hade varit för konstigt.
Jag
vet. Det hade varit, ja, men...
och då är liksom legenden som filmen då utgår från är en prins som är förälskad i en kvinna, en prinsessa ur en annan stam.
Mm.
Prinsessan blir förvandlad till en
blomma
och prinsen blir förvandlad till en kolibri. Så med när man ser
snabel.
Med en lång, lång snabel. Så när man ser kolibrin åka runt och penetrera blomma efter blomma så är det prinsen som letar efter sin
prinsessa. Så romantiskt.
Ja.
Man följer hennes kärleksresa.
Precis.
Och hennes vänner som är så här you're a love addict, you're a love addict.
Och det sen... är en jättekul bröllopsscen för det är också musik i filmen.
Ja, det är mycket musik.
Och dans.
Det är en musikal.
Ja, det är en musikal. Och då är det också jätte... Det, min bästa scen var nog bröllopsscenen när hon gifter sig och så är det så här klippt mellan så här massa olika män som är brudgum.
Ja.
Och så har hon en bröllopsklänning som är ett jättestort genomskinligt hjärta på magen.
Mm.
Och det ska fan, man ska vara i jävligt bra form
ja.
Om man har en bröllopsklänning med genomskinligt magparti. Det, jag hade inte velat ha det.
Jag tycker min favoritdel i filmen, eller vad vi ska kalla den, det
är... Vadå, varför då? Varför är det... Du vill också säga en grej till mig. Du kommer till mig med en anteckningsbok, det står sanning i den.
Ja.
Du går och ser Poor Things. Mm. Du tycker att det är så dualistisk syn, hård syn, bla bla. Ja. Här är en kvinna som har lagt 20 miljoner dollar på att själv producera filmen, eftersom ingen har velat producera den åt henne. Nej. Men hon bara, I had to do it. Typ. Som handlar om hennes kärlek.
Ja.
Som handlar om att liksom hitta hem.
Ja.
Som handlar om att leva sant. Och det gör du ner och honar.
Men jag ska säga lite varför.
Om det ens är en film.
Jo, men jag ska säga min favoritdel i filmen, det är de här gudarna eller stjärntecknerna.
Ja, alla astrologisigns sitter i himlen utom typ
vårat senbock får inte vara med.
Nej.
Men då är det Jane Fonda, vilka är det? Jane Fonda, Trevor
Kiki
Noah,
Palmer, Trevor Noah,
heter hon med
Post Malone,
långa håret,
Kim Petras.
Ja.
Ja.
Och de är så här, hur går det för vår tjej?
Ja, de är liksom...
Ska vi inte hjälpa henne på traven?
De är den grekiska kören.
De är med den grekiska kören, fast ändå stjärntecken.
Ja.
Ska vi inte hjälpa henne på traven? Nej, det kan vi inte göra. Ja. Vi får bara vänta och se. Och så klipp tillbaka.
Och så har hon en Gucci-soffa hemma som hon ligger på.
Ja, det har hon.
Mm.
Mm. Och sen
har vi sett samma film? Det känns som att du inte liksom... Jag är orolig både för när jag sa det här om att Bella Baxter hade ett äpple i fittan och nu när jag säger Gucci-soffa. Två saker som är jätteviktiga för respektive film. Så känns som att du inte...
Äpple i fittan kommer jag absolut ihåg. Men jag kan väl inte säga att det... Jag såg inte att det var en Gucci-soffa.
Okay. Så du vet inte hur Gucci-gen ser ut?
Jo, men jag såg att den var rund. Men jag tänkte liksom inte på att den var som ett G.
Hur mycket tittade du och hur mycket spolade du?
Jag
varför tycker du inte att den filmen handlar om kärlekens föränderliga kraft? Utan den, för det, ska jag säga vad jag tyckte när jag såg den filmen?
Jag ska och säga jag varför tänkte, jag inte tycker det.
Ja, men jag ska säga först vad jag tycker.
Mm.
Som är vårt första möte när du skrev sanning i boken och Jennifer Lopez film. För att jag såg en tråd mellan dig och Jennifer Lopez där jag kände att ni liksom har varit ute lite på samma resa. Och då är det ju när man står i sin sanning på det där sättet och är typ så, jag älskar, jag måste leva sant, jag älskar den här människan. Då är man ju också lite pinsam.
Det var den poängen du ville göra där om vårt första möte.
Nej, men inte pinsam, men man är ju så här, oj shit typ. Alltså att när man är i den kärlekspsykosen som Jennifer Lopez är i den här filmen och som du var i då, då är man ju lite så, det är ju som att man är typ så här, alla människor runt om har ju överseende med en.
Men men precis.
Men man är ju glad, man är ju glad och tycker det är härligt för när andra är där.
Ja.
Men det är också som att man är lite så, Slay, du är verkligen inne i din egen grej.
Men jag tänker på kärlekens föränderliga kraft. Jag tror så här, jag är jätteglad för Jennifer Lopez skull och Ben Afflecks skull. Jag tycker det är en otrolig... det är verkligen på riktigt glädje mig att de har fått varandra. Men kärlekens föränderliga kraft, jag vet inte, hon har ju liksom fått bli ihop med... Hitta tillbaka till den här mannen som hon älskar.
Ja.
Men vad är förändringen i... Hur har den förändrat henne? Om vi pratar om kärleken som en revolutionär kraft som på något sätt får dig att se kanske världen annorlunda.
Hon har gjort den här otroliga filmen.
som handlar ju om romantik. Som handlar om att liksom, hon har haft de här killarna och det funkar inget bra. De såg
hon
inte
har ju
henne.
Sex med kärlek som du.
Vad sa du?
Hon har ju sex med kärlek.
Ja, men jag tror ändå att... Liksom, har hon upptäckt någon ny sanning om sig själv? Eller har hon bara hållit fast vid en idé om den här mannen som hon sen nu har kommit tillbaka till efter 20 år, som var den mannen som hon hela tiden ville ha? Har det hänt något? Om man tänker på Bella Baxter, som är ändå en utvecklingsresa. Att du lär dig någonting om dig själv, om världen eller om vad kärleken kan betyda. Jag tror liksom... Hon är ju kvar på samma plats, är hon inte, Jennifer Lopez? På en väldigt romantisk plats. Men vad är berättelsen om det större?
Ja, jag tycker berättelsen om det större är ju att hon har producerat den här filmen själv.
Ja, okay. Ja, men
alltså, för jag tänkte verkligen när jag såg den bara, det är så jävla kul att massa gummor där ute i världen har pengar nu. Så man bara får se vad som pågår i deras huvuden.
Ja.
För vem vet vilken film det hade blivit om Bella Baxter, men kvinna hade gjort den filmen.
Det känns lite...
Men att nu när det finns massa så kvinnliga helt sjuk miljardärer och miljonärer som är kvinnor också,
ja,
så får man veta vad som pågår där bakom pannbenet.
Och det är ju intressant.
Är det inte intressant?
Jo, det är intressant. Men vad tycker du ärligt talat om den här filmen?
Alltså jag tycker den är camp.
Mm.
Och inte för att den försöker vara camp. För att den är camp. Hon är camp. Hon är så jävla
ovid. Men känns det som att camp är något du säger. För att du, så här, du vill inte säga att du är dålig.
Nej, men jag tycker inte den var dålig.
Nej.
Jag tyckte det var highly entertaining.
Mm.
Jag tyckte hon, för det första, vilken otrolig dansare hon är.
Mm, ja men... Absolut.
Låtarna tycker jag det är som är sämst i filmen.
Det är inte mer än halva filmen.
Ja, men jag tycker inte hon är skitbra på att göra musik.
Nej.
Men jag tyckte att den var, alltså jag tyckte att det var jättekul att den finns.
Ja.
Och jag blev glad av den, och precis som jag blev glad av Poor Things.
Mm.
Men Poor Things var ju också lite obehaglig.
Ja. Så mycket bra konst det här.
Ja, exakt. Och den här Jennifer Lopez film var inte så obehaglig.
Den var inte obehaglig.
Men jag tänkte typ så här...
Men vad lärde du dig av den? Fick du några nya perspektiv? Men
alltså hur fan kan du ha sån konstsyn att man måste lära sig av varenda grej man ser?
Nej, inte lära sig. Men hände det någonting i dig när du såg den?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag tänkte fan, tänk att våga vara, alltså tänk att vara modigt och vara så kär. Ja. Alltså, och att hela världen är typ så, du har gift dig fyra gånger, din jävla häxa, du är över 50, håll käften, hon är ju också äldre än dig.
Mm.
Håll käften med dig, du skämmer ut dig. Nej, men jag bara menar, och hon är bara så här, nej, jag är kär, fuck you, typ. Och alla hånar henne, och hon bara doubling down.
Mm.
Hon bara, jag ska göra den här filmen.
Ja, okej. Okay. Ja, men det ska hon ha.
Vet vi också kände att jag lärde mig? Tänk att vara så älskad av någon, alltså tänk att Ben, som ändå, du vet, han har fått en Oscar, han producerar film, han har ändå någon sån liten så, det känns som att han vill verka vara smart. Och att han då bara stött där sin galna gumma
men det är fint.
I den här filmen. För jag vet inte om du såg det, men han har ju en cameo i filmen.
Var, är det precis i början eller är det...
Han spelar den tv-presentatören som är som en sån Fox News-presentatör.
Gör han?
Ja, det är han, fast han har så jättemycket mask.
Jaha,
ja,
hade det du missade
sett,
jag.
Jag vet, hade du sett klart hela filmen eftertexterna så hade du sett.
Eftertexterna?
Ja, för jag visste att det skulle finnas en nugget där.
Ja, men det är ju jättekul. Det är,
exakt.
Ja, jo...
Så men, jag kände att jag lärde mig någonting typ både Bella Baxter och Jennifer Lopez. Alltså jag tror det som är hemskt som man kan tänka på båda de två, för jag tror det jag gillade med Poor Things också var typ straffet för hennes sexuella frigjordhet kom aldrig.
Mm.
Och så har man ju typ aldrig sett förut. Alltså jag själv som har suttit och hållit på med Anna Karenina nu i 3 år.
Mm.
Det slutar ju med att hon tar livet av sig för att hon dares typ att knulla en annan man. Och i Poor Things så kommer aldrig straffet. Hon blir inte våldtagen. Hon jobbar på en bordell och hon har en del sex som inte är så nice. Men hon blir aldrig våldtagen. Hon lider inte. Det som händer är att hon blir typ lite bitter och då, sen hittar hon tillbaka till sig själv. Hon blir inte kastrerad. Hon blir inte tillfångatagen. Hon tar inte livet av sig. Jag tror typ för vad du säger är en avgörande scen för dig i Poor Things när mannen låter henne gå.
Mm.
Det är också så sorgligt, för jag tänker typ både det jag gillar med Poor Things och det jag gillade med This Is Me Now.
Mm.
Det är ju typ att de här, att man är så här, fan vad nice att Ben ändå
inte
älskar förstörde. Henne.
Exakt. Männen inte helt sabbade
exakt,
för henne.
Typ fan vad nice att hon får finnas trots att, eller du vet. Och det tyckte jag var sorgligt med Poor Things också.
Men är det sorgligt? Alla behöver ju kärlek för att kunna liksom leva och växa.
Mm.
Och det gäller ju också liksom ett barns relation till sin förälder. Det gäller en romantisk relation, det gäller liksom alla kärleksrelationer. Och jag tycker att det som är någonting fint med Poor Things, det är ju den här Willem Dafoe-figuren. För att han är ju så
fruktansvärt... Han som spelar hennes pappa.
Han som spelar hennes pappa. Och han är ju så... Det kommer ju också fram i filmen att han är så fruktansvärt... fruktansvärt behandlad av sin egen pappa som har utsatt honom för experiment, som har utsatt honom, torterat honom, opererat honom, kastrerat honom. Mm. Också en viktig poäng, tror jag. Och ändå har han kvar en förmåga att älska. Mm. Och att vilja henne, vilja Bella väl. Och det tycker jag är ganska ovanligt med den liksom, kombinationen av egenskaper. Verkligen. Särskilt hos en man.
Verkligen.
I en film. Och det
är aldrig ju... sett förut. Typ.
Vad säger du?
Aldrig sett förut.
Nej, typ aldrig sett förut. Och det är ju...
Men också att han inte
det är
helt
ju liksom, det är ju, jag tror ändå att det är liksom en förutsättning för Bella att hon... Det, hon bottnar ändå i en miljö där hon är liksom älskad och accepterad. Mm. Som, ja, för den hon är då. Eller för, hon, det är det som, jag tror inte att det är bara sexualiteten som är hennes växtkraft. Det är ju också den liksom plattan, bottenplattan av den
verkligen.
Självacceptansen och kärlek som kommer ur den kärleken.
Om man då tänker på Jennifer Lopez film.
Ja.
För där i slutet så är det ju att hon träffar sig själv. Som, hon träffar sitt inre barn.
Ja, det gör hon.
Och det här inre barnet är ju helt blåslaget. Ja. Att ha
det är en
smutsigt.
Jo, men det var rörande.
Du... Nej, usch, jag börjar gråta nu.
Ja, ja.
och man har liksom skruffat rum.
Ja.
Och så säger det barnet typ så här, men du älskar inte mig.
Mm.
Och typ, det är som att hon har en brasklapp i filmen som är så här, did mom and dad treat you bad? Och så säger barnet, no, it was you. Men of course, säger det ju. Men något i barndomen som gör att hon liksom söker den här kärleken hela tiden.
Ja.
Och letar efter ett hem och inte hittar liksom.
Mm.
Och har ju då, hon verkar ju själv uttrycka i filmen att hon har varit liksom off course, alltså vad heter det, ur kurs.
Ja.
För att hon inte har liksom kommit ur Bella Baxters trygga hem då.
Nej, ja, men precis, utan hon har, ja, men det är ju en del våld, samma scener som hon accepterar liksom.
Exakt.
Ja, misshandelsrelationer och sådär.
Har du någon gång gjort sån inre barnhealing?
Nej. Nej. Det som ändå är liksom en kritik, om man ska ta det lite seriöst då, det är ju att det händer ingenting.
Nej.
Det finns ingen sån båge i hennes livsberättelse, utan det handlar om för henne är att till slut få bekräftelse eller få förenas med den här mannen som hon tror kan... ja,
men är det att få bekräftelse?
Nej, inte kanske få bekräftelse, men bli älskad av. Liksom, ja. Få vila i hans blick då, eller liksom få...
Men är kärlek att vila i någons blick?
Ja, men det är väl det som är också så här, vad är hennes syn på kärlek? För den, det förstår man ju inte riktigt heller. Utan det är ju väldigt, det är en ganska barnslig syn på liksom,
men jag tycker hon är
inte den mannen, nej. Inte den mannen, inte den mannen. Och så är det den här ungdomskärleken som, och det är ju en väldigt så här, klassisk romantisk båge.
Hon var över 35 när de var ihop första gången.
Ah, okej, okay. Men ändå någon som hon träffade för 20 år sedan. Eller honom som hon träffade för 20 år sedan.
Nej, men förstörde filmens potential. För det är också, hon vill ju inte egentligen berätta om sitt sår. Om hon ens kan det.
Nej.
Utan det är ju typ... För jag kände typ så här, varför var du tvungen att gifta dig med alla de här männen? Du kunde inte bara knulla dem. Typ.
Mm.
Men då säger hon typ så här, är det så fel att vilja dela livet med någon? Och då kändes det bara, men gud vad du bara är känd och ensam.
Ja,
typ.
Ja, men det känns... obearbetat.
Men Bella Baxters resa är ju också, hon är också så här, att hon ens ser sig ut på den här resan i Poor Things,
ja.
Då är hon ju redan trolovad. Det är hon som hon ska på en rumspringa.
Vad sa du?
Rumspringa. Vad heter det? Du vet när mormoner får ett år av horeri.
Ja.
Har du, vet du vad det är? Att
hon skiter väl fullständigt om hon är trolovad.
Nej, hon är ju så här, jag kommer komma tillbaka sen.
Jo, det säger hon, men det känns inte som att det är en faktor för henne, ärligt talat.
Okej, för det tyckte jag. Att jag var typ så här... Men, för då, mormoner, jag tror det är mormoner.
Okay. Som
är, man växer upp. Ja. Och då är det som att sen när man liksom blir... tonåring eller liksom 18 så får man ge sig ut i typ den verkliga världen.
Kvinnorna också? Eller bara
alla
killarna?
Okay. Killarna och göra vad de vill i modern society.
Ah, okay.
Och sen så
får
man välja. Liksom.
Ah, ja, men det är ju...
Och då är det ju typ så här, ofta jag läser någon som blogg, alltså det går ju ofta lite konstigt till typ. Ja. Och det är ju som att hon är på sin rumspringa.
Hon är som mormon.
Ja, gud vad jag känner att jag är ute på tur och har lys nu. Men då är det ju som att hon är ju på den. Och när den här mannen, liksom Mark Ruffalo, säger... så hon är ju såhär, men jag är liksom redan förlovad med någon annan. Alltså hon har i alla fall, den här förlovningen har hon i alla fall som ett skydd.
Ja.
Så även om det är sant eller inte. Så
ja, det har hon.
Trodde han, Yorgos, regissören, var kåt när han gjorde filmen?
Jag vet inte, jag gillar inte hans syn.
Tyckte du, var det du kåt av filmen?
Nej, jag tycker, nej, det är som är min poäng, att det är den här kalla blicken. Det är som en,
jo, men det kan väl vara
mekaniskt. Ja, det kan vara. Nej, jag tycker inte den var sexy alls. Faktiskt. Verkligen
min
inte.
Min kompis sa, hon bara, jag tyckte det var väldigt sexigt när det var lite fel. Jag får säga sen om du tyckte det var, också det var sexigt där, men hon sa inte vad det var.
När det var fel?
Ja, men då var jag så.
Bordellen?
Nej, men det är det jag vet inte. Nej, för när var det fel?
Nej, jag tyckte inte alls det var sexigt. Och då är jag ändå ett mycket stort fan av Mark Ruffalo, eller liksom, sen tidigare. Men,
ja, men han är ju inte sexy i filmen, för att han är ju helt patetisk. För hans, hela hans liksom raison d'être bryts ju ner av hennes frihet.
Ja, men han hade ju kunnat vara sexy där i ett tag i början, när han fortfarande har sitt stora ego kvar.
Jag tyckte det var sexigt när han bara kommer och nöper ner klitoris.
Nej. Jag tycker inte det. Därför att jag tänker på henne som ett barn då. Och det tycker jag känns obehagligt. Men det vet ju inte han, så jag ska inte anklaga honom för att vara pedofil.
Kände du dig liksom, när du var tonåring, fri i din sexualitet?
Nej, absolut inte.
Alltså inte ens en minut?
Nej, det gjorde jag inte. Jag vill inte heller prata om det.
Nej, men vad hemskt. Vad hemskt.
Eller då vill jag prata om det, då vill jag liksom vara bättre förberedd.
Vi har ju sett hela den här filmen som har handlat om ett barn.
Jo, men ändå.
Okej, jag bara tar det.
Nej, jag kände mig absolut inte fri. Nej, det gjorde jag inte. Och jag... Men du beskriver ju det.
Att jag hade nog verkligen typ så, som ögonblick av frihet.
Mm.
Alltså som var helt... Men min första pojkvän var en jättebra pojkvän.
Ja.
Och jag var väldigt mycket så. Jag hade liksom, första gången jag hade sex så var jag kär, eller whatever, liksom. Men någon jag verkligen litade på, som tog hand om mig.
Då var det inte för Bella.
Nej, vem fan var hennes första?
Det var ju Mark Ruffalo.
Aha, ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Nej.
Men, och sen så kom jag ihåg första gången jag verkligen hånglade och sånt. Att jag bara, fan vad det här var så jävla nice.
Mm.
Men jag tyckte att de som var det största nejet, man var ju sitt eget nej på något sätt.
Ja, kanske det. Vadå? Sitt eget nej?
Man var ju sin egen internaliserade skam. Exakt.
Samhällets blick på sig själv. Ja. Och den har ju inte Bella såklart.
Nej, precis.
Det är ju den hon är helt har sluppit undan. Den är hon ju helt fri ifrån. Och det undrar jag också. För det är ju intressant, för hon har ju vuxit upp i det här huset då. Det finns en hushållerska för sig som...
Ja, vad hade hänt med henne om hon hade haft en kvinnlig förebild?
Exakt. Det kanske hade varit helt fruktansvärt.
Tror du?
Då kanske, för de här män, det är också så här,
eller i för sig,
synen på vetenskapsmän som helt liksom frånkopplade borgerliga konventioner och moral är det ju också i den här filmen. Att hon växer upp helt, den här gudpappan, han är liksom helt fri från den typen av vardagliga liksom moralbetänkligheter.
Och det är ju hushållerskan som är nejet.
Men hon spelar en väldigt liten roll.
Ja, men när hon är med sig, hon sa hora.
Ja, och det är kul.
Men det är ju sant.
Det är sant.
Alltså, alltid när jag gick i skolan
så
var... Alltså, det var typ lärare som sa till mig,
jo, men det är klart, so many words, du är en hora. Patriarkatets grindvakter.
Jag vet, men vilka jävla kärringar. Alltså.
Ja. Men det är en kul grej i filmen att de sen när Bella försvinner så tar de ju, vill de ju göra om, de saknar henne så mycket så de vill göra om experiment. Så tar de en annan tjej.
Som bara är skittrög.
Trög och inte vägrar utveckla.
Ja, exakt, det var faktiskt väldigt roligt.
Ja, det är väldigt kul. Vad tyckte du om den här scenen när hon möter ondskan i världen? När de är på den här
kryssningen. Alltså för mig tror jag, på ett sätt tyckte jag det var kul.
Eller, den är ju så grotesk så den blir kul.
Men då kände jag att jag är mindre intresserad av barnets oskyldiga blick.
Ja. Ja, men jag håller verkligen med.
Jag var typ så här,
snark.
Ja, fan bryr sig.
Ja.
För det känns också som att det är en mycket mer använd trop. Också till exempel i reklam. Alltså typ så här, trubba inte av, bli inte av trubban. Alltså det är en sån jättevanlig trop också typ. In society, men det är inte så vanligt trop att
sexualiteten är en stark och ren utvecklingskraft.
Nej, det är
potentiellt.
Exakt, det känns ju mer så Susanne Osten.
Ja. Men,
70-talet.
Ja, jag tycker det är väldigt kul hur den här älskaren Mark Ruffalo, hur han bryts ner av liksom hennes kalla blick tillbaka på honom. Han står inte ut med den väldigt liksom, alltså, avskalade blicken.
Jag tycker kall är fel ord.
Nej, men jag tycker inte det.
Nej, jag vet, men jag vill opponera mig direkt.
Varför det? Varför är det fel ord?
Det är, jag tycker bara inte det är kallt. Jag tycker typ det är...
Det är vetenskap. Hon har liksom vetenskapsmannens blick på... Hon har liksom internaliserat sin vetenskapspappas blick på sig själv och världen. Och tittar på den liksom på ett nyfiket.
Nej, jag tycker att hon är i rörelse. Hon är i rörelse, det är det hon är. Det, och då är man kan verka kall för att man är på väg framåt.
Hon är
och
det är därför
men hon, väldigt gamla män inte ska vara ihop med väldigt unga kvinnor.
Men det håller jag med om. Men jag tycker aldrig att hon når fram till... Alltså hon når ju aldrig fram till en känsla. Hon känner ju aldrig någonting. Hon har sin vilja, absolut. Men hon får aldrig någon känsla.
Nej.
Hon blir aldrig, liksom, hon mjuknar aldrig.
Hade du velat göra en sån film som Jennifer Lopez gjorde, fast om din kille?
Nej, för att min berättelse om kärleken är inte alls som Jennifer Lopez.
Nej, men hade du velat göra en kärleksfilm till honom?
Ja.
Vad är det jag säger? Vi ses nästa onsdag.
Nästa onsdag.
Och då ska vi prata med...
En tjej.
Ebba från Sydow.
Ja, det ska bli så jävla kul.
Det ska bli skitkul.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.